Jag har ju brutit tån så att jag har lite ont också av andra anledningar.
Helt sinnessjukt. Vad är det som har hänt? Jag bara hörde att du hade brutit din tå.
Det var en modolycka. Jag hade på mig så här vida byxor. Det, jag vet inte om du vet att det är inne nu. Men typ så här jättevida byxor. Och sen så trasslade in mig de byxorna när jag gjorde en pasta alla norma. Alltså du vet, aubergine, tomat och ricotta. Och sen så, det var liksom som byxorna höll fast mig. Och det här gjorde jag för att jag lyssnade på Fredagspodden där Amanda Schulman pratade om att det var så sinnessjukt någon gång när hon satt och drack vin med i sin morgonrock med Alex. Mm. Och jag typ, jag har aldrig klätt på mig sen jag blev ihop med min kille, så jag tänkte, gud, är det frowned upon att måste man klä upp sig i hemmet?
Så var det
därför alltså därför tog på mig ett par fina byxor, för nu var det dags att äta och jag gjort en fin mat. Annars hade jag haft fortsätta på mig med mitt nattlinne, eller som jag brukar ha, t-shirt och ingenting under, inte ens trosor. Så att jag, jag tar på mig. Och då tog jag på mig de här fina byxorna, liksom i sidan, jättestora. Som bara, var det som att de knöt en snara runt, som ett lasso runt min fot. Och så ramlade jag. Och sen gick jag till läkaren, och jag ville inte det, jag ville inte vara så att ta plats och bla bla bla. Men foten blev svart. Så gick jag till läkaren, då sa han, nu måste du ha träskor, det är det enda som hjälper. Och jag röntgade, och jag har legit brutit det benet är brutet. Och därför måste jag ha träskor nu. Så det är liksom en modolycka ledde till en ännu värre modolycka. Så nu går jag omkring i träskor i mars, som sånt totalt koko.
Men, har du strumpor under då?
Självklart strumpor.
Gud, vad hemskt. Vilken mardröm.
Tack, Amanda Schulman. Covid. Nej, förlåt.
Covid.
Jag har börjat kalla det coviden hemma.
Okej. Jag har nog aldrig uttalat det. Alltså, hur ska man säga? Covid-19.
Ja, men, det känns, jag har bara hört det på engelska. Det känns som covid-19. Men därför blir, jag tycker coviden känns trevligt. Coronan tycker jag känns... Jag tycker det är konstigt det här med alltså, bestämd form. Alltså, man säger att man inte säger corona utan som att det är en kär gammal vän. Coronan.
Så, mina barn är så roliga. Alltså, jag är ett barn som är 2 och ett som är 8. Och den som var 2, han ville så här, gå ut utan jacka. As you do när man är 2, att han liksom bara skulle springa ut genom dörren. Och så skrek den 8-åringen till honom: ta på dig jackan, vill du ha corona eller? Det är så gulligt.
Han har poäng.
Det är så här. Men skit det.
I och med att vi är en podd. Sveriges enda kulturpodd. Och... så måste jag prata om, ska försöka prata om hur coronan kommer påverka samtiden eller liksom framtiden och i termer av kultur och livsstil, tänkte jag prata om det. Och det finns en punkt som allting springer från, som är, för det första kan man väl säga att världen så som vi kände till den finns inte längre. Och fine, vi kan förstå. Men vad betyder det? Jo, men det betyder, vad jag ser, det är individen mot kollektivet nu. Eller liksom inte individen mot kollektivet så mycket som att individen har dött. Och det som är kvar, eller det som har fötts, är kollektivet. Och jag tycker man ser det på olika sätt. Eller jag märker bara att det är så det är. Alltså det, min förklaring till det är bara så att folk inte ska lägga på utan, eller så här, stänga av. Utan jag kan bara förklara snabbt vad jag menar. Att så här, i och med att det är en pandemi, alltså själva essensen av vad som händer är liksom folklig. Det är en världshändelse på alla dåliga sätt. Liksom. Jag försöker inte försköna eller romantisera, men det, är liksom, det händer någonting för världen.
Över hela globen.
Och inte för att så här, jag tar Madonna, alltså artisten, som en stor... liksom filosof, men hon pratade i sitt badkar igår, så jag var på Insta, vet inte om du såg det.
Jag såg bara, det var det sjukaste.
Rich and poor.
Vad sa hon? Jag hörde inte hon sa, för jag bara tittade på hennes ansikte och var så chockad.
Ja, det är så mycket botox. Alltså, hon är en ny människa, hon har som en ny ras till hör nu. Och så tänkte jag faktiskt, jag skulle gå för med hennes botox. Men då fick jag att de kommer väl dit De får liksom febertesta sig och desinficeras och göra botox på henne i hemmet, antar jag.
Men hon har nog någon som bor där. Tror inte hon har en läkare i ett rum. Men jag får säga en sak. Jag blev lite fundersam av att hon inte kan vara snyggare. Hon har så otroligt mycket pengar och är så intresserad av utseende. Och hur kan hon då ändå
se ut så? Jag tror hon tappar perspektivet.
Men det får mig att tappa hoppet.
Att vara skarp.
Ja, för då blir man så okej. Om hon ser ut så, då kan man inte vara snygg. Eller fattar du vad jag menar?
Hon har bara dåliga folk som jobbar för henne. Hon borde ha en bättre stylist.
Verkligen.
Alltså en huvudstylist. Alltså hon menar inte som chefstylist, utan huvudet stylist. Kinstylist.
Absolut.
Förstår du vad jag menar? Hon borde ha någon sådär.
Någon skulle också ta bort den ögonlappen och de stay-upsen kanske. Eller? Alltså också resten, vissa andra saker skulle man kunna ta bort. Nog om det. Berätta, hon låg i sitt badkar och sa
hon låg i sitt och hon sa så här, både rika och fattiga och det gör det. Men
det kanske är ändå att vara i tältläger på Lesbos i och för sig, men okej, ja, än i det badkar.
Nej, men det finns någonting med det. Men det jag tycker är speciellt med det, att det är så här, eller det kanske inte så man ska definiera heller, att det är så kollektivt, men det, alltså den kampen som måste föras nu och som har börjat föras, den handlar om att inte så här rädda en person eller liksom en ism eller en rörelse eller liksom inte ens en politisk hållning, utan det handlar liksom om att rädda ett kollektiv, och alla pratar hela tiden om att hur mänskligheten ska överleva. Mm. Och det tror jag gör någonting med en. Det gör att det finns en anonymitet, en större massa som är en känsla av vi-känsla och en namnlöshet som är att individen går inte att vara lika stark på samma sätt längre. För att det ska lyckas och då rädda mänskligheten, så måste man ha metoder som också handlar om att ge upp sig själv som individ. Man måste, saker som var friheter innan måste man bara liksom ge upp. Ja, men man måste, basically i korta versionen, man måste vara hemma. Och det är väldigt svårt för ungdomar. Och liksom, det laggar väldigt mycket med så här ungdomskulturen, som handlar typ mycket om individen och så här, jag har en identitet och sånt.
All
där.
Kultur, alltså, allt de senaste, allt alla har sagt de senaste 30 åren är ju bara liksom, individer ska ha utbyten.
Individens lov, eller
individ har utbyte med en annan stark individ, och den maximerar sina intressen och den andra individen maximerar sina intressen, och på det sättet når man the greater good. Men det får man ju liksom, men exakt, men så är det inte nu. Ja, det är verkligen ett paradigmskifte.
Nu handlar det så här, the greater good är att individen dödar din individ.
Ja.
För då kommer vi kanske någonstans, och döda inte din individ för en annan individ. Alltså hela det här 10-talets stora så här, sång om du vet, jag är olika människor och backa Beyoncé och alla sådana liksom, en person och en kamp, och jag är Josefin Nilsson och jag är fan hans moster. Jag menar inte fan hans moster som är negativt, utan jag menar bara så här, att man har typ en grej, en person, hela identitetspolitiken, den är ju totalt verkningslös. Det är ingen som, ingen skulle kunna formulera ett chesui inför coronakrisen, utan den är ju bara som att det enda man ska göra med sig själv är att typ ta bort sitt namn och efternamn och försvinna från jordens yta. Då börjar man liksom göra något meningsfullt. Ja, men jag tycker den märks överallt, den här dynamiken med kollektiv och individ. Alltså till exempel en ny grej, till exempel Anders Tegnell. Jag ska inte säga typ jag tycker så eller tycker så om honom, men han är ju statsepidemiolog, Anders Tegnell, och han har blivit väldigt hyllad. Aftonbladet, läste någon, Lena Melin, heter hon så? Förlåt,
jag vet inte, det är jättekonstigt. Jag tror att hon heter Mellin, vilket är ett svinkonstigt efternamn.
Ja, för så många L, precis. Hon i alla fall skrev så här, den
nya
idolen.
Hon heter som en av de dvärgarna där i början av Sagan om ringen. De heter så här Ploffin och Noffin och Pinnin och Ninnin och Mellin och Dellin och Dalin och Balin. Det är ett sånt namn.
Men hon, i alla fall, hon sa att han är en, typ den nya idolen. Typ utnämnde honom på någon sån. Han är vår idol. Han är Sveriges idol nu. Och den här andra killen, jag har sett på namn, Karnerud kanske?
Nej, jag tänker på en helt annan, Peter Karud, som kanske är Hanna Grafs ex-man. Men jag
Kadhammar,
Peter Kadhammar.
Han skrev en jätteflummig text som var så här, ni vet att superhjältar de blir tysta väldigt länge. Alltså han typ beskrev en sån text som inte handlar någonting om typ corona eller covid eller att vara i karantän, utan bara så här att Anders Tegnell är en superhjälte. Så att han har väldigt mycket stöd och så. Men han har också fått otroligt mycket kritik. Någonting som jag har tänkt på att det där, alltså jag har reagerat på att han fått så mycket kritik, att det känns ovanligt med typ en myndighetsperson som har fått så mycket kritik. Men jag tror att det har att göra med det jag sa innan, att han har en slags brist på modernitet i sitt anslag. För i och med att vi är, även om människor inte har formulerat det för sig själva att individen har dött och är död, så är den det, och man känner det liksom, man känner det i sitt väsen. Och han har de förslagen som han fått kritik för, alla de är som har gått liksom mot kollektivets bästa. Till exempel, nu har han tagit tillbaka det, men han hade det här herd immunity som också Storbritannien hade, att man skulle få flockimmunitet. Mm. Och det betyder i stort sett så här, folk måste bli smittade, vissa av dem som blir smittade kanske dör, men det som vi kommer vinna, det är att vi kommer få immunitet och sådär. Alltså tanken att det går att offra någon liksom, som är rätt så vanlig tanke egentligen, men den han har fått otroligt mycket kritik för av folket typ. Och jag tycker det är intressant med Kina, för Kina har, nu har ju inte Kina det här viruset längre. De har inte rapporterat några nya fall på flera dagar. De är ju en diktatur. Alltså de är liksom som framtiden. Jag vill inte att vi blir som Kina, men där är ju bara människor nästan som nummer. Och där separerar de mor från barn, och de hade stora gymnastiksalar där liksom, de brydde sig inte om hur människors känslor, nej, åsikter, identiteter. Vad tycker du om att placeras i en stor sal utan din dotter i 14 dagar? Här har vi liksom hela tiden så här, men jag måste gå på den restaurangen, jag måste gå på Spybar, jag måste gå på afterski. Alltså vi laggar liksom i vårt, vi tror att vår gamla upplevelse av identitet och individ, ja, att det fortfarande gäller. Men det gäller ju inte. Det som gäller är att vara som i Kina, att så här, jag måste bara göra det här för mänsklighetens överlevnad. Men jag hörde på, det finns en reporter som heter Donald G. McNeil Jr. Han skrev i New York Times om den här grejen, att så här, varför fattar inte vissa, till exempel som vi har i Sverige, varför fattar inte vissa att de inte kan gå på afterski, eller varför är de på Spybar? Men det är liksom, det är lite sånt som man brukar så här slentrian säga, som jag har säkert sagt det typ så här, men Sverige är inte van vid fara, för att de typ så här känner inte igen fara liksom, de kan inte tro att det händer en själv. Alltså han jämförde med den här, det finns en mekanism som heter, har du hört talas om det där, Rock Hudson, att få ett Rock Hudson moment?
Nej.
Nej, men det är Rock Hudson var en jättestor Hollywoodstjärna, och han kände Ronald Reagan, de typ så här var härliga killar i Hollywood på sin tid. Och sen så kom AIDS-epidemin 1981, och USA reagerade genom att totalt regeringen, liksom Ronald Reagan styrde då, han så här, han erkände aldrig den, han pratade inte om det, han gav inga pengar till den. Mm. Och under tiden så bara dog bögar mest då. Mm. Bara dog och dog och dog och dog och dog och dog och dog. Och alla bara liksom var så här, det är typ de äckliga jävlarna som håller på och äcklar sig. Det har inget med oss att göra. De vill inte ens ha ett namn på det. Men sen så uppträdde Rock Hudson med Doris Day. Och då såg han liksom, han var helt så vit i ansiktet. Och typ några månader efter så dog han. Och sen så satte Ronald Reagan in ett jättestort liksom, ekonomiskt paket för att så här, bekämpa HIV.
Mm.
Nej, men då handlar det om att, så här, att man måste i stort sett ha typ en kändis. Om man inte har någon i sin egen familj eller en själv som blir så här, den personen har fått corona eller jag har fått det, då kan man liksom inte kämpa för det eller ens bry sig. Mm. Men det som kan ersätta det typ i vår så här västerländska tidevarv är typ att någon som är relatable, och då var väl Rock Hudson det, men typ att vi kanske måste ha att Håkan Hellström får det, jag vet inte, men någonting sånt.
Men får jag säga en sak om det? Jag tror typ att det är så här, en sån grej med att man att det tar ändå ett antal dagar att ta in. Mm. Alltså typ så här, för jag kan känna det med mig själv, att det tar ändå så här 5 dagar. Alltså, eller det går nästan, alltså den här chock, förnekelse, alltså, eller liksom för att de menar, sen kanske man blir bara ledsen. Sen kanske man kan vara så här, nej men just det, då ska jag bara göra de här grejerna. Alltså, för att de menar, så, men det som har varit konstigt är väl att man har sett människor publicera, i och med att vi lever i ett sånt samhälle, att folk publicerar så mycket hela tiden under tiden de är kanske i så här en förnekelsefas. Alltså fattar du vad jag menar?
Mm.
Och då kanske de håller på och instagrammar i sin förnekelsefas jättemycket och är så här, kolla jag är liksom så här rebellisk, ja men det har ju varit såna saker från Italien att typ någon minister är på en jättecrowded bar och skriker kolla jag är ute och jag tänker fan inte låta något hindra mig från att leva mitt liv som jag vill och sånt, och sen så visade sig att han hade corona när han gjorde det, alltså fattar du menar såna grejer.
Det gjorde en Milanos borgmästare,
ja, han
skålade med en aperitivo och sa så här, låt inte den här coronan ändra någonting ert livsstil. Nej, nästa vecka så sa han, jag har corona.
Ja, men precis, exakt. Ja, men exakt. Men jag menar bara med att liksom man alltså tar så här lång tid och jag tycker man kan egentligen inte blama folk för folk har varit så här, bara, vissa har blivit väldigt hånade för att de har skrivit såna saker, typ så här, att de har kanske varit jätteledsen så här, jag är en människa som älskar att vara ute till exempel på krogen och hur ska det vara nu för mig, och så skriker man det vill inte jag och så, där. Och så eller så här, jag är en människa som älskar att vara i kyrkan till exempel, ska inte jag få vara i kyrkan nu, var sinnessjukt. Ja, inget kan hindra mig. Eller, jag vet inte, fattar du vad
jag
menar?
Jag håller helt med. Nej, men jag tycker inte det är upp till folk överhuvudtaget. Jag tycker det är en jättekonstig grej. Alltså, Sverige är unikt med att ha så... det känns ju kanske... Jag upplever typ att vi har lite... Vi har restriktioner och sådär. Men Sverige är unikt med att ha så lite restriktioner om man jämför så här med de andra länderna.
Antingen så är vi de enda som överlever eller är det alla de andra. Så det blir liksom lite kul nu att se vad som händer. Det blir så här, nej, men det antingen gör, vi eller alla andra. För vi har så avvikande. Men det är liksom så här, vem är kvar om ett par veckor?
Ja, men det jag skulle säga om det är att så här, det är, jag tycker inte det är folkets ansvar. Jag tycker det är regeringsansvar. Alltså jag vill verkligen säga, snälla ta på mig handbojor, lock me up, säg vad jag ska göra. Alltså, men det är ju det vi inte har. Vi har så typ så här, om du tycker det eller om du tycker det, om du tycker after ski så tycker du. Alltså det är lite så, men det är bara för att det var från fel från början. Alltså han där Anders Tegnell har också fått kritik för det, för att han sa ju, ja men det värsta vi platån är nådd, sa han i februari, i slutet av februari. Alltså, vi behöver absolut inte stänga gymnasieskolor. Och så kom det massa hem från Italien, bla bla bla. Så att han liksom, nu är det så här, ah, men det är upp till var och en. Alltså, det är en jättekonstig stämning. Men jag hade faktiskt tyckt att regeringen bara skulle säga, ni får inte gå ut. Eller som Angela Merkel sa igår, så här, man får bara träffas två och två.
Du vet inte, Angela Merkel är i kantan.
hon ja, då vet hon vad hon pratar om.
Hon har typ corona. Nej, hon har inte det. Men hon har kanske det, för att hennes läkare hade det typ.
De säger ju att Harvey Weinstein har det. Ja. Men det tror inte jag på. För de kommer ju bara mörda honom och säga att det var corona, eller hur?
Tror det är bara en teori.
Ja, men som gjorde med Epstein.
Ja, absolut. Men Epstein mördade de väl för att han visste så mycket, liksom.
Ja.
Och... hade verkligen...
Nej, Weinstein kommer att göra lustmord, lustoffer liksom.
Ah, okay.
Självklart, men det är en parentes. Mm. Det som händer nu, det som liksom efter den här chocken som alla fick, sen gick börsen ner jättemycket och då blev alla jättearga, eller inte arga, alla fick väl ångest för det också och skrik så här, vi måste rädda ekonomin, vi måste rädda ekonomin, och i Sverige... Ja, så har det varit lite olika grejer. Någon som heter Kerstin Hesseus. Hon sa i Aktuellt att en hel generation är förlorad bland annat. Ja, och vi måste agera nu. Och sen så igår på Agenda sa hon att hon vill ha ett slutdatum. Och det tycker jag är så kul att säga så här. Och det slutdatumet är den 14 april, vill hon ha. Mm. Och då vill hon liksom att... den 14 april så måste det vara löst med corona. Alltså jag tycker det är så gulligt på något sätt, för det är så ångestfyllt sagt. Man bara, ja men vi skulle också vilja att det var löst, att vi ger en deadline för corona liksom. Men det är liksom, läget är ju att naturen liksom kommer med full kraft och liksom med full liksom raffinerad avancerad, vi liksom är, vi är offer för liksom någonting som vi kan inte hantera det som händer. Det är liksom ett virus utan vaccin eller medicin. Alltså det går inte att säga du har deadline den 14 april corona, för typ då är det påsk och då vill jag gärna, nej whatever, jag vet inte vad hon menar. Och PM Nilsson skrev samma sak i Dagens Industri. Han skriver så här: det är inte meningen att skratta, jag bara tycker liksom det är så absurt att man är så här, vi är i apokalypsen. Och under apokalypsen skriver en person i Dagens Industri så här: efter påsk måste det få ett slut. Alltså han kräver det av regeringen. Han sitter inte och tänker, utan han riktar sig till regeringen. Efter påsk måste det här få ett slut. Ingen vårdapparat och inget samhälle räddar alla liv till vilket pris som helst. För att med argumenten som är faktiskt rätt så, de kan man förstå på ytligt sätt, kan jag förstå alla de här argumenten, och de är jätteeffektiva och folk håller på med dem. De är så här, men en depression, en ekonomisk depression kommer också ta liv, det kommer också skada samhället, det kommer såra ett fungerande samhälle. Jag läste en artikel i Sydsvenskan, Johan Anderberg pratade om att cancern ökar när man under ekonomisk depression, och självmorden, det känner alla till, de liksom ökar jättemycket. Och
men också bara att man får ju mindre skattepengar till all välfärd, så man kommer få mindre skattepengar till sjukvården också. Alltså för att de är liksom allting sånt där blir sämre, skolan, bla bla bla. Och liksom, och det kommer leda till en massa jätteallvarliga problem för sjuka människor också liksom.
Ja, så är det, så är det. Och även liksom på individnivå så börjar det typ så här, folk pratar i alla fall i mina flöden typ så här, snälla köp, sluta inte gå på restaurang för att och snälla gå och lyssna på den där DJ:n, och snälla köp den här hemmagjorda smycket och så vidare, köp den här keramiken. Jag tror att WHO sa så här, att man ska bara läsa om corona 2 gånger om dagen. Alltså för att det har blivit ett, jag är en del av det nu. Jag läser hela tiden, och jag har fått en panikångestattack under den här tiden. Alltså inte som en sån, och jag fick panikångest, utan jag fick en riktig. För att jag fick det i fredags, och jag liksom, då trodde jag var tvungen att ta EKG, för jag trodde jag fick en hjärtinfarkt. Alltså det är helt sjukt. Men hur som helst, grejen är att man mår så dåligt av att läsa om det så mycket som jag gör. Och efter den här podden tänkte jag faktiskt att jag skulle sluta. Men därför har jag även lyssnat på alla avsnitt av The Daily som handlar bara om coronakrisen. Och den podden, The New York Times-podden, är så himla välgjord. Och där var första gången jag läste någonting om eller hörde någonting om ekonomin som var på ett annat sätt och så otroligt insiktsfullt, och som jag tog till mig, som jag ändå kan uppleva som en trösterik grej, som går emot allting vad hon Kerstin Hesseus säger, går emot vad PM säger, Johan Anderberg och alla sådana hipster som vill rädda sitt eget bryggeri. Och på vår gata där har vi till exempel jättemånga restauranger, och nu har de börjat göra kebab för att samla in pengar. Men alltså grejen är, folk borde bara hålla sig hemma. Han säger så här, och det här är liksom en riktig så här, i kapitalismens kärna, det här är en reporter som han är inte socialist, han är liksom bara, han är en vanlig ekonomireporter som kan mycket om börsen och sånt där, och han skriver i New York Times. Men han säger så här: för att rädda ekonomin så måste ekonomin dö. Ekonomin måste dö om det ska gå att rädda mänskligheten. Och först när mänskligheten är räddad går det att bygga upp ekonomin. Och det han menar är att vi kan inte göra de här sakerna samtidigt. Alltså så länge vi har en pandemi, så länge vi har liksom människor dör. Alltså för att, vad är ekonomin? Alltså ekonomin är ju människorna. Man kan liksom inte göra det lite och sen samtidigt förinta mänskligheten, utan man måste förinta det här viruset först. Och det kan betyda, han bara, restauranger kommer stängas, affärer kommer stängas, samhället kommer liksom gå på knäna, det kommer liksom vara, han pratar om som en kropp som såras, och den kommer vara liksom nere för räkning, alltså den ekonomiska kroppen, den globala ekonomin. Men det finns liksom, det finns inga genvägar. Så att grejen är, när man ska börja rädda ekonomin, alltså alla de här olika förslagen, dels som så här, från bankerna och sådär, att kan inte göra något om, så jag ska inte gå in på. Men alla andra förslag som innebär till exempel att man ska gå tillbaka till sitt arbete, alla de förslagen stimulerar bara coronaviruset. Så det går liksom inte. Det går inte. Det måste dö. Och jag vet inte. Det är liksom, jag ska inte säga att han blev socialist där, men det är, jag hörde någon annan podd som sa att Zizek säger att varje kris och alla blir socialister i kris. Men det var liksom någonting som är, men det kanske, vi måste kanske ha så här nu liksom, att det enda staten ska bry sig om är typ att göra om typ en Apple-affär till ett sjukhus, eller liksom jag vet inte, göra om restaurang Brillo till en testmottagning, eller jag vet inte liksom, men jag kan köpa det, alltså, för man kan liksom inte göra lite av varje, för då kommer det bara sluta som Italien, för där var det ju exakt det du sa om där, om man tar en drink och fortsätter som vanligt och bara, vi måste stimulera liksom, att livet måste gå vidare, då får man inte plats. De får inte plats att begrava folk. Det är så många döda, så det finns inte plats på kyrkogården. Alltså det är så jävla sinnessjukt. Men en sak som kommer med det här, om ekonomin dör, om individen dör, då dör ju influencern.
Mm.
Så att jag upplever det. Alltså jag upplever en ny verklighet, inte bara på utsidan av min datorskärm och min mobil, men jag upplever en liksom nästan spännande verklighet inuti min mobil, som är, och jag tror typ det jag känner alla andra, eller det brukar vara så, sa inte Björn Ranelid, djupet i dig är djupet i mig, eller något sånt där.
Jo, alltså, det är inte Björn Ranelid, det är Gunnar Eklöf som har skrivit det. Men okej, okay, ja.
Okej, okay, förlåt Gunnar Eklöf.
Nej, men din botten. Nej, men liksom, är också min botten och sådär.
Just det, botten i mig också, också botten i dig. Och min botten säger att jag är inte alls intresserad av att köpa en avokadomacka på ett visst speciellt fik. Eller att jag jag känner inte att ha en viss väska eller ha liksom korg, investera i korgmöbler eller vad är det mer som är typ ha min egen pasta eller. Nej, jag känner ingenting av de känslorna. Jag känner inte för att konsumera, shoppa eller vara som någon annan, för jag vill bara att alla inte ska vara någonting på grund av, jag känner liksom att jag vill att mänskligheten ska överleva.
Ja, men, jag tänkte på det med Kinsa, för att hon har varit på en semester i något, jag vet inte vad, men typ Maldiven, alltså något väldigt så här paradisstrandgrej. Och då liksom så skrev hon så här, hon kommer kanske hem för en vecka eller någonting, men då skrev hon så här, jag kommer fortsätta lägga ut bilder bara på från min semester, för att jag vill liksom inte att det ska vara så tråkigt i feeden nu då när hon antagligen är hemma. Men det känns så himla så här, jag tror inte alls att det är vad folk vill se. Alltså, för då lägger hon ut varje dag så kanske en bild på sig själv i en bikini på en paradisstrand eller du vet, alltså det känns helt eller så här, för jag fattar inte så här, vem nu vill titta på det? Alltså vem
nu, menar.
Ingen vill ju så här, det känns ju bara,
ingen kan ju bry sig så mycket.
Nej, för det första är så här, ingen kan nu tänka,
ingen
eller planera.
Vill åka dit.
Nej, exakt. Ingen kan så här tänka jag ska åka dit, för att man kan inte riktigt planera när i så fall, eller så här, men man kommer väl kunna göra det, men man vet inte när man kan. Alltså, och sen bla bla bla, så det blir bara så här, och att man är så här avtänd på hela den grejen, och nu är peppen kring något helt annat liksom.
Alltså,
peppen,
önskningar har bytts ut.
Ja, precis. Nej, men nu är peppen kring så här, nu ska vi lösa det här eller göra vår plikt, eller förstår vad jag menar, något helt annat liksom.
Verkligen.
Plikten och inte liksom jagets liksom uppfyllelse, utan det är ju liksom plikten och ansvaret som är peppen, känner jag.
Ja, men precis, och jag tänker att en influencer, alltså det här nya yrket som har kommit på de sista 10 åren, det är ju också, det är jätteberoende av sociala medier, men det är också beroende av andra människors blickar. Och nu är det som att så här, ingen vill se det. Alltså, vi vill se något helt annat. Vi vill se att det ska finnas fler intensivvårdsplatser.
Nej, men jag tänkte på en sak apropå så här, vad folk liksom kommunicerar via sina Instagram och vad som är trendigt, eller hur man kan göra sig hörd i det här nya då, eller vad, liksom, vad som blir intressant att höra i det här nya då, liksom, landskapet. För jag tänkte på en sak med hur Greta Thunberg är på sitt Instagram, eller hur hon har kommunicerat ut. Det är som intressant med henne, för att hon är så otroligt ung, och sen är hon liksom ändå att hon då liksom väldigt, väldigt, eller bara så här funderar lite grann på vad som kommer hända med hennes rörelse liksom, för att hon har liksom, eller hon, som alla vet, så på nolltid så blev hon då liksom, alltså Obamas liksom, är på foton med Obama, alltså liksom hela den grejen, att liksom väldigt mycket så här FN värld, alltså liksom, hon beter ju sig som liksom Dalai Lama eller något liknande, alltså det är hennes liksom hon talar liksom till folket som på ett sätt så här, fast hon är då liksom 17. Men och då när hon har instagrammat nu om coviden, så liksom gör hon sån här fruktansvärt så här, sansade normala inlägg som är så här, kanske så här, FN rapporterar detta, hashtag flatten the curve, alltså
Fattar du vad jag menar? Alltså typ så här, hon liksom basic talar... Den otroligt basic bitch. Alltså FN basic bitch, verkligen. Hon har tagit...
Flat on the curve. Nej, man får inte säga det.
Nej, men liksom att...
Jo, man får.
Nej, men jag bara tycker det är intressant så här, för att hon säger det. För att... Så hon skriver allting det som liksom kanske den mest liksom basic normin också kan säga. Allt som en FN basic bitch säger, som är såhär, nu är tid att ta ansvar för varandra, nu samlas vi inte i stora grupper, nu, du vet sådär. Och så funderar jag på den hållningen till coviden som hon antog då. För hon hade kunnat anta en annan hållning, men jag tycker bara det är som att hon valde detta, och det kanske kommer bli hennes liksom död. För som menar, som influencer eller person överhuvudtaget. Därför att det finns redan, FN finns redan. Eller fattar du menar? Alltså det finns liksom redan. Och
vi har några, det finns ju också liksom några sådana masterstudenter i epidemiologi redan. Som, alltså jag menar,
ja,
hon är inte...
Det är liksom vad, inte visionärt, vad heter liksom. De? Kommer inte ihåg vad läkargrenen inom FN heter. De heter inte UNESCO, men UNICEF. Skit vad de heter. De som håller på med medicin i alla fall. Lek med tanken att hon hade tagit klimatperspektivet istället på det som händer nu. Att det var ganska intressant att ha en röst som sa klimatperspektivet istället. Och det är ju jättekänsligt. Det är mycket mer edgy. Alltså, om hon säger att hon skulle gå ut och säga så här... ja, exakt. Precis. Hon skulle inte behöva säga yes på ett okänsligt sätt, men hon hade kunnat säga så här, nu när vi har chansen att ställa om flygindustrin till exempel. Eller förstår du vad jag menar? Det finns ju något...
Det har ju visat sig jättepositivt.
Ja, men exakt. Det är ju så att nu kan man andas på massa ställen där man inte kunde andas innan för att det här har hänt. Och sen så liksom så här. Så att, och detta året kommer ju vara... Vi har ju aldrig kunnat minska våra fossila utsläpp. Men i år kanske vi kommer göra det. Alltså det har ju alltid trappats upp oavsett vilka regler och sånt vi har gjort. Men jag menar, nu så kommer det säkert att gå ner. Alltså 2020 kommer säkert vara mindre än 2019 liksom.
Det är helt otroligt.
Ja, och det är ju helt otroligt. Det är ju... Det är ju ingen som... Alltså jag är så i chock, för att jag trodde, jag har levt hela mitt liv och trott att kapitalismen var motorn för allting som vi gör och att pengar var det som drev alla. Jag trodde aldrig att mänskliga hänsyn kunde tas i kapitalismen.
Nej.
Så jag kan liksom, jag är så här, som en sån... spiraler runt huvudet nu, för jag bara, vad sker? Jag tror inte att jag är jätteförvånad. Jag menar att alla bara sa så här, nej men då kan vi inte flyga längre på grund av detta, och sen slutade alla flygbolag och då gick alla flygbolag i konkurs. Alltså det är bara så. Om de skulle ha sagt det till mig, jag skulle trott att det skulle vara så här, nej, och då fortsätter alla flygbolag. Alltså fattar du vad jag menar? Det som hade varit intressant, att det finns ändå... Alltså så här...
Den nya tiden är liksom sätter mänskligheten före. Det därför är det intressant med den New York Times-reporten som också så här, även han är så här, fast mänskligheten.
Precis.
Alltså det är så sjukt.
Exakt, och det hade varit något som hade varit intressant att liksom bara teoretisera kring om hon kunde göra det. Hon, alltså, hade hon börjat göra det så hade hon antagligen blivit utkastad från FN med liksom direkt. Alltså förstår man, hon hade ju blivit super kritiserad och nersablad och så, ifall säg att hon hade sagt såhär, eller liksom säg att det här är ett genrep för hur vi ändå måste ställa om samhället, så att vi kanske ändå måste göra så sen att man, ja men säg, man kan inte flyga till Thailand till exempel mer än en gång var tionde år, kanske då kanske alla människor kan få en sån kvot, eller förstår du vad jag menar, någon sån grej, eller var tjugonde år, eller att säga att man liksom sätter såna restriktioner. Sånt har ju varit totalt omöjligt att säga till svenskar innan, men så här, att liksom det skulle kunna gå att till exempel säga en sån sak, men liksom nu i och med att det är så här, okej, men nu gjorde vi det, och då kanske man på något sätt har ett fönster för att säga så här, kan vi inte också göra vissa såna här grejer för klimatet, typ sätta såna restriktioner exempelvis för flygindustrin eller för klädindustrin. Alltså typ att, eller för transportsektorn, att så här, vi kan ställa om den globalt, och vi kan ställa om hur vi producerar och, alltså på ett mycket, mycket mer radikalt sätt. Liksom. Liksom, titta, nu har vi visat att det ger, alltså så här, sen så kanske det här är en alldeles för, eller förstår du vad jag menar, men det är ändå någonting med det. Jag undrar vad som skulle hända ifall, för att vissa har sagt detta, men jag tycker de har sagt det på ganska dåliga, så här, okänsliga sätt. Men tänk om någon lite mer...
om de skulle säga det på ett lite bättre sätt.
Kredibilitet.
Ja, men exakt, precis. Mm. Men fast grejen är att, fast det är också det att, skulle hon göra det, för hon har ju valt en annan väg, hon har ju valt den igen att hon bara står och high-fivar med Obama typ, och jag tror att hon tänker att genom att vara mer så, mer FN-basic, då kommer hon att stanna kvar mycket längre. Men jag tror verkligen inte det. För det finns liksom ett utrymme. För att liksom, vem fan kan inte posta någonting om covid? Att man inte ska göra detta med detta i covid-tider. Precis.
Du sa ju redan i vårt förra avsnitt att det är över för Greta. Det låter jätteaggressivt, det är inte så jag menar. Men jag tror att jag tror att anledningen till att hon inte gör heller är att man inte har plats för två tankar samtidigt. Mm. Alltså, jag fattar vad du menar, men jag tror det är svårt att ta in den informationen just nu. Men
det är väl liksom så här, det är väl en bieffekt som kommer av sig själv också. Alltså, så här, utan att hon säger det så kommer den här bieffekten. För det som händer när det här, som du sa, att man på något sätt tänker, för jag tror innan att man inte har kunnat tänka tanken att individens rättigheter på något sätt skulle kunna inskränkas. Eller förstår du vad jag menar? Men om man liksom bara så här, få prova att tänka att för the greater good, alltså nu gör vi någonting, liksom varför skulle man då inte kunna tänka for the greater good av våra egna barn, alltså förstår du vad jag menar, att deras livsmiljö ska vara bättre, kan vi inte då göra vissa inskränkningar hur vi lever nu, som inte ens är särskilt stora uppoffringar,
för men det kanske kommer ske.
Jag hoppas inte det. Men jag menar, för jag tycker det var nästan lite bisarrt att Stefan Löfven höll det där, han bara, idag är tiden, vi måste sätta plikt före, och du vet så här, och sen bara, och vad är det vi ska göra, vad är den jättestora uppoffringen, det är så här, gå inte på typ teater, alltså förstår du, alltså det är liksom inte, det är inte heller en jättestor uppoffring om man jämför med vilka typ av uppoffringar människor varit tvungna att göra historiskt sett, liksom hur var det under första världskriget, fick
jag
alla mammor
din,
skicka
iväg sina tal. Jag tänkte på din spaning om att Sverige är så självgott, att det är typ så här, du sa det för några avsnitt att Sverige är så självgott så att man är inte ängslig utan man är självgod, var din spaning. Jag tänkte på det under hans tal, för att det var verkligen så här, nej men att han säger inte till svenskar egentligen någonting.
Nej, ingenting. Nej, precis.
Han säger inte någonting.
Det bara sagt, snälla,
men det är ändå typ så. Men stämningen så här, fast vi kommer ändå klara det bättre än de andra. Fast man bara, alltså, vi behöver inga restriktioner. Alltså typ resten av världen behöver det, de dumma satarna. Men vi behöver inga restriktioner. Han har ju mandat att förbjuda folk att gå ut överhuvudtaget. Men det är liksom som att vår modell ska vinna, klara av den. Jag bara tänkte på en sak jag ska säga om individen som jag glömde säga. Att man märker när liksom, det finns ett lidande nu. För nu är vi i glappet, för vissa har liksom inte hunnit gå över till den kollektiva, det nya livet som det nya kollektiva livet, utan de är kvar i individens tidevarv, som den världen som var för fram till sista december förra året, då var det individens tidevarv. Men då, och det är skådisar på Insta. Alltså det finns, eller liksom kändisar kanske jag ska säga. Alltså den smärtan som de upplever nu när deras, jag tror de känner hur individens liksom tjuskraft bara liksom sipprar ur. Och det sista man ser är de här liksom gripande efter halmstråna.
Hysteriska liksom TikTok-videos där de dansar med sina barn och gör gymnastik.
Varför gör de det? Folk har börjat dansa och lägga upp. Alltså det är så.
Nej, men det måste vara sista rycket. Alltså sista galna.
Det är liksom sista rycket.
Så snälla liksom se mig så här. Medan man bara,
det är som en sån kyrkogård eller liksom också som ett sjukhus på hela Instagram nu, när man ser så här olika narcissister håller på att dö. Det är verkligen hemskt.
Något annat som tuffar på parallellt med coronaviruset är Birgitta Olssons författarskap.
Ja.
Det sprider sig inte lika snabbt. Vet att hon har gett ut en ny bok?
Ja, men vi, det är jätteviktigt att vi tar upp den. Finns det något annat media i Sverige förutom vi som cover her?
Nej, det gör inte.
Den duktiga flickor.
Den duktiga flickans revansch hette ju den som hon gav ut några år sedan. Och då var vi i ett mediebråk med henne. För att
vi recenserade den.
Vi recenserade den. Och Och då skämtade vi om att det var slappt av henne att göra den där, för att det var nämligen Therese Boman skrev nämligen en krönika några år tidigare som hette just liksom, varför uppskattar ingen den duktiga flickan?
Och så var det väldigt mycket, utvattnad rewrite.
Det var en väldigt utvattnad rewrite av en krönika. Och då så sa vi att det var lite slappt. Men
hur duktigt egentligen?
Hur duktigt var det egentligen? Och då blev hon helt skogstokig och skrev liksom en... hon är ju riksdagsledamot, tror jag, fortfarande. Och hon är ju en politiker. Hon ville tysta då kulturdebatten kring politikers olika böcker genom att säga att vi hade ett dåligt systerskap. Men den gubben går inte. Utan nu tänker jag fortsätta att prata om hennes författarskap. Därför att hon har gett ut en ny bok. Och gissa, Caroline, det är en barnbok. Gissa vad den handlar om. Mm-hmm. Den är riktad till flickor och det är en barnbok.
Säkert om bajs. Jag tycker det är så modernt. Så äckligt. Nej?
Det här är värre. Nej.
Usch, mens.
Nej.
Nej, då vet jag inte. Nej, men det är alltid lugnt.
Nej. Det är så här... Den heter så här... Lev som du vill. 10 svenska kvinnor visar vägen. Så det är så en samlings... alltså en bok som handlar om 10... Hon har samarbetat om en illustratör. Och sen har de tagit 10 historiska kvinnor.
Mm-hmm.
Som,
såklart, hon orkar inte hitta på själv den här gången.
Nej, eller? Exakt. Det är liksom det som är så jävla bizarrt. Det är liksom att den absolut vanligaste barnboken som har getts ut... Jag googlade nu hur många såna här böcker som har getts ut. Alltså det här började ju med alltså att ge ut en sån här... liksom riktad till barn, till flickor. Alltså återuppfinna flickboken, vilket är bizarrt, därför att den har varit avskaffad sedan länge. Och då började det med de här.
Plus att vanliga flickböcker är så otroligt bra. Läs en fucking Lotta-bok, vad är problemet?
Exakt.
Eller läs Kitty.
Kulla gulla, de är svinbra.
Det
är om det. 2017 och 2018 pikade ju detta. Det har ju varit de här godnattsagor för rebelltjejer där man tar random kvinnor, historiska kvinnor, skriver en väldigt kort sammanfattning av deras liv och sen så säljer man det här till tjejer och sen så berättar man om så här, kvinnohistoria på det sättet. Kate Pankhurst från Storbritannien har skrivit liksom massa av sådana här böcker också. Så fantastiskt fenomenala kvinnor som skapade historia, fantastiskt fenomenala kvinnor som förändrade världen, fantastiskt fenomenala kvinnor som har uträttat underverk har hon skrivit. Det har kommit ut också barnbrytande badassbrudar, 52 kvinnor som förändrade världen. I Sverige har det då kommit... Alltså, förutom Lina Tromsgårds bok, den här En annan historia, som var exakt samma koncept. Den kom ju ut 2017, En annan historia. Det var exakt samma idé då, att man tar liksom historiska kvinnor. Sen så gjorde ju då Max Ström gav ut exakt en sån här bok, liksom för kanske ett halvår sedan, som heter Svenska hjältinnor, där man gjorde liksom rebelltjejer, fast det är bara svenska tjejer då istället. Och nu så ger liksom Birgitta Olsson ut de här 10 rebell, de här hjältinnorna var i alla fall 100, tror jag, något sånt där. Men det här är bara 10. Och det är alla, alltså samtliga som är med i Birgitta Olssons bok. Det är 10, de allra mest 10, allra mest förutsägbara. Jag tror att du skulle kunna sätta alla de kvinnorna som är med. De historiska kvinnorna, för det är alltid samma också i alla de här böckerna. Det är alla de...
Marie Curie.
Ja, precis. Nu är det Marie Curie ständigt med. Det är ju alltid en rulle som är så här. Marie Curie, Frida Kahlo. Alltså de bara... Det är som en sån tombola där man liksom bara plockar ut de här kvinnorna igen och igen och igen. Och jag tycker det blir så bizarrt också, därför att det man säger på något sätt är att säga så här... Ingen känner till de här kvinnorna. Man bara, men det är jätte...
Vi känner bara till
dem. Ja, men exakt, de är jättekända. Och sen berättar man igen så här, de här är bortglömda. Men de är inte alls bortglömda. De är liksom så här... Eller skitsamma. De kanske är bortglömda. Jag tycker det är viktigt med kvinnohistoria, bla bla bla. Men jag bara tyckte att det här var så här... Att hon då tar igen... Alltså, det var bara så himla... komiskt, för ett så fruktansvärt slappt urval. Nu ska jag läsa vilka hon har tagit. Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Elise Ottesen-Jensen, drottning Kristina, Greta Thunberg. Hallå, är du kvar?
Jag lyssnar, ja. Jag är bara spänd på vilka som är.
Nej, men alla de som är med i Birgittas bok, Birgitta Olsons bok, var också med i den här, för jag tittade det, alltså jag dubbelkollade det, så att samtliga 10 är redan med i den här då, som kom ut för ett halvår sedan, som heter Svenska hjältinnor. Alltså det är en det är slappt på nivå. Det är bara en alltså det är bara att läsa lite på Wikipedia.
Verkligen.
Så har du inte ens hittat på 10.
Det är nästan som man ska vi oroa oss? Alltså har hon, är det dåligt ställt? Hur är det fatt? Alltså ekonomiskt för henne?
Ja,
eller varför gör hon det här?
Nej, men jag tycker bara att det är så intressant, för att jag tycker att i och med det här så gör hon sig själv på något sätt till en förebild, för att hon skriver så här, boken heter Lev som du vill, 10 svenska kvinnor visar vägen. Jag tycker det är kul också att hon liksom, att boken heter, precis som Duktiga flickors revansch var en väldigt slapp bok, som var så är liksom också den här är då liksom att budskapet är så här, lev som du vill och gå din egen väg, och så är den bara exakt härmad och liksom kopierad från 10 andra exakt likadana böcker.
Det är också, det är helt
sjukt. Det är ganska roligt, för det är samma typ av självmotsägelse. Men det är också kul därför att det är så slappt, för det här är ju vad, alltså att bara liksom bara rakt av sno innehållet eller liksom från en annan, eller bara ta ett koncept som är så fruktansvärt liksom tuggat nu, och sen gör man om det och gör det en gång till. Det är liksom som den som sitter längst bak i klassrummet och liksom tittar lite på sin bänkgranne och skriver av lite samma, eller skriver en Wikipedia-artikel och lämnar in som sin uppsats. Alltså, det är den tjejen som har revansch här nu, och det är väl ändå rätt så kul.
Ja, men precis. Men jag fattar vad du menar. Det är att om hon är jag förstår henne. Hon har undertext. Alltså, vi ska inte läsa henne liksom på ytliga planet, utan liksom vi ska tolka henne. Och det hon försöker säga mellan raderna är så här, chilla tjejer utan att jävligt lugnt härma andra.
Exakt.
Liksom kopiera, tjäna pengar på någon annans jobb. Ta det jävligt, jävligt chill. Då tycker jag faktiskt ett bra budskap.
Men det är rätt coolt. Men det är så här, jag sitter i riksdagen utan att liksom ha lyftat
fucking ett skit.
Finger. Jag skulle ta den boken. Och det är liksom, det är lite kul.
Ja, verkligen. Det, är liksom, det tycker jag var inspirerande.
Det är faktiskt inspirerande.
Det är också lite utanför kvinnorollen. Jag håller med om att det var så här riktigt jävla slapp. Det är jätte...
Det är coolt alltså, att hon bryr sig så lite, tycker jag. Det är coolt verkligen. Att helt liksom skita i det. Liksom verkligen skita i det. Alltså verkligen så här bara...
Men också typ så här, vi trodde hon sket i det med den här när hon rewriten av Therese Bomans krönika. Men då var hon så här, nej men alltså, till mina riktiga fans, jag ska visa att jag verkligen skiter i det. Jag ska göra den vanligaste boken på marknaden, gör jag också. Watch me. Ja, fan vad kul, Birgitta.
Likadan fast sämre än en som kom ut. Det kom ut en med 100.
Watch me tjäna pengar.
Watch me gör en exakt likadan som denna som kom ut med 100 kvinnor, fast bara har orkat ta de 10 vanligaste.
Jag tar 10.
De mest
Watch
kända.
Me var med på den digitala bokmässan som man kan besöka.
Jag vet inte hur du känner som har döttrar, men alltså att man vill att små flickor ska läsa hela tiden sådana här slags böcker som handlar om så här historiska kvinnor som har gjort otroliga liksom achievements. Att det är någonting med det som också är så här, för att vad man säger då på något sätt, för att om man tittar på all historia, och för det finns ju väldigt få kvinnor i historien som liksom har stuckit ut, så att säga, liksom. Och då undrar man ju så här, vad alla de andra kvinnorna har gjort. Och då är det så här, vad alla kvinnor har gjort, kan man säga, i sen stenåldern. Och då är det liksom...
Blivit våldtagna och lagat mat.
Ja, eller de har fött barn.
Ja, förlåt.
Vårdat kanske gamlingar. Ammat. Fött till barn. Lärt en bebis någonting. Typ matat någon. Alltså visat omsorg. Alltså det är ju det kvinnor har gjort. Punkt, kan man säga. Alltså...
Nej, men om man ska vara helt ärlig, alltså med den här rebelltjejen, för den har vi, förlåt den personen som gav den present till oss, men vi har den hemma. Det är ju att om man verkligen vill behandla kvinnor och flickor lika, men liksom samma, lika bra som pojkar, då kan man inte tvinga dem läsa sån plugglitteratur på kvällen. Det tycker jag, det är mitt största. Man kan inte sitta, man kan inte be dem sitta liksom så här, nu är det nu, jo men hon, nej hon gjorde ett grundämne, vad är ett grundämne? Alltså det är så barn, i alla fall mina barn vill bara höra om enhörningar som åker till månen, punkt. Alltså varför ska de behöva med sån bli så här woke? Det tycker jag är så jävla pluggigt.
Det är absolut. Men en annan, precis, det är en valid point, men också en sak som jag tycker är konstigt med det är liksom att det som är mest kvinnohistoria är inte med. Alltså liksom, om du vill lära dig vad det är att ha, hur det har varit att vara en kvinna, då står inte det där, utan då står det liksom det absolut mest sinnessjuka exceptionen, som är så här: en gång när liksom, du vet, tuppen gal och månen gick åt andra hållet och kyrkklockan tutade, klämtade baklänges, så kunde det vara så att en som inte... Ja, men fattar du, så kunde typ Sonja Kowalewski som enda kvinna få komma in på universitetet fastän det var förbjudet, och då kunde hon göra matte. Alltså, men liksom, man är ju lite intresserad... Eller jag vet inte, jag bara tycker det är liksom så här, även som historiskt intresserad, så är det lite konstigt tycker jag.
Nej, men jag håller helt med. Jag tycker också liksom, måste sätta sig på litteratur, för det finns ju redan, som vi nämnde Kulla-Gulla, det finns ju redan vittnesmål typ om hur det var att vara liksom, ha det jobbigt som kvinna, eller hur var att vara kvinna och flicka.
Exakt, och liksom, exakt, och typ att, eller liksom, så så här, hur var det att inte ha att en hemgift och försöka hora ut sig själv på en äktenskapsmarknad och så vidare. Alltså, men
plus men, det är så mysigt att läsa om såna typ fattiga förr i tiden som gnetade på. Jag älskar den typen av lite.
Man kan också ju säga liksom att det blir som en barn. Slags liksom, för då säger man också, för att då när man skriver så som det står i den här titeln, att de här visar vägen, eller som det står i Rebelltjejer, så står det så liksom att man lägger en normativ värdering i att de som inte har levt traditionella kvinnoliv har liksom levt bättre liv. Och det är de som har gjort så att samhället har gått framåt. Och det är de som har gjort att utvecklingen har liksom pågått och sådär. Och liksom det är sexistiskt. Därför att så här, det som har gjort att samhället har gått framåt, att vi är kvar som art, det är att kvinnor har fött barn. Alltså förlåt. Och tagit hand om bebisar. Alltså... liksom, eller det, alltså det är liksom helt sinnessjukt så här, varför är det hela tiden, varför är det det värsta, varför ska man liksom, kan man sluta så här spotta på det typ, alltså,
jag håller helt med.
Och också så här, verkligen dött, verkligen blivit rivna i två bitar på grund av förlossning. Alltså kan du tänka dig något sjukare än att vara en kvinna och ha föda barn och i historien?
Nej,
jag kan inte vara bara en sån berättelse. En som inte gjorde någonting annat än det. Och det var det som gjorde att allt sen bara
mänskligheten
överlevde. Exakt.
Men det är väl ingenting annat. Det är väldigt sexistiskt att ha de manliga glasögonen på vad som är värt något.
Det är så jävla konstigt liksom. Eller det är bara så här...
Men också så här, vem fan bryr sig? Jag vet inte, jag har jättesvårt att bry mig. Alltså om den typ av grej. Att någon gjorde något.
Jag ska berätta en sak som du kommer tycka är intressant. Om Sonja Kowalewski, just som var en av de första som matematikprofessorerna som var kvinna. Att hon dog när hon var 41 av influensa i Stockholm.
Hon dog av 40-årskris.
Men det var intressant för dig som är intresserad av epidemier.
Nu har jag en sista grej.
Toppen. Vi kör.
Om coviden.
Du har en till grej om coviden i rockarmen.
Ja, jag har två covid-grejer. Det som jag tycker är intressant, för att det är lite, inte av en ursäkt varför, jag behöver inte ursäkt, men riktigt. Men jag håller på liksom, och det som vi pratade om förra gången, att jag bara, jag koketterar rätt mycket om typ så här, jag har alltid varit i karantän, det är gott med linser och vin, fine. Men det finns någonting, I disgusted myself på det, för den grejen. För det finns någonting som jag tänkt på i och med det här med, som händer när liksom ett samhälle stängs ner och man inte kan träffas och ha möten med andra människor, utan man är väldigt förpassad till hemmet. Man är förpassad till de fyra väggarna. Alltså det som borgerligheten är uppbyggd på. Alltså man är förpassad till liksom ett kammarspel där man håller på att laga mat och roa sig kanske med ett piano efter, eller okej, tv, men alltså att man alla, allt liksom sker inom hemmets lyckta dörrar, som typ en Ibsen-pjäs eller någonting, eller jag vet inte, Bergman-pjäs. Och det finns, grejen att den här coronan är så jävla heteronormativ, måste jag säga. Det är min, jag har mycket kritik mot coronaviruset, men en kritik är att den är så heteronormativ, och den tvingar folk att bli inte, den har ju tvingat folk, en hel värld att bli socialistisk, och det är på ett sätt för att tacka den för det, men den tvingar nu också alla att bli liksom konservativa, och det finns liksom vinnare och förlorare även i, vad ska man säga, i konsekvenserna av coronan. Och jag tycker att vinnarna, det är därför jag måste liksom be om ursäkt, för det är lätt för mig att säga som är så här straight kvinna med en man och två barn, och bara, och det passade ju sig, för vi skulle ändå baka kanelbullar. Alltså jag tycker det är disgusting att det funkar så bra för oss, för det betyder att det finns liksom min motpol. Funkar det dåligt för? Alltså, och nu pratar, obviously så är det som alla hemlösa mår piss. Sen så undrar jag en annan sak, det är bara en parentes, men hur har, en sak som man inser är ju, för jag har rätt så många kompisar som gillar knark och sådär, och hur går det för de kriminella? De kan ju inte få någon liksom så här ersättning av staten nu, men deras business, jag tänker på typ langare och kranar och, ja men de kan ju inte, de har ju svårt att träffas. Alltså det är ju
i andra länder
svårare för dem också.
Ja just det, inte i Sverige tror jag inte, för där tror jag det bara pågår. Alltså
men transport. Allt ja, är avstannat.
Ja. Absolut, det har du helt rätt i. Det måste vara jättesvårt.
Det måste vara jättesvårt att vara kriminell, och jag tror att då, kriminella skulle behöva extra stöd nu också.
Ja, får jag säga en sak?
En kritik av hur man pratar om kriminella, att säga att de är utanför samhället, det tycker jag är helt fel. De är i högsta grad i samhället och typ bidrar i samhället med liksom det de... Alltså de är ju samverkan med liksom innanför människor. Och med deras, ja, jag vet inte, jag bara, de har inte lätt just nu. Men det var inte det jag skulle säga. Men
nej,
fortsätt.
Men får jag säga en sak med det där att du sa att det var mysigt att vara i karantän med en familj. Men jag har tänkt på att, eller, för du tänker då antagligen att en människa som är ensamstående i karantän skulle ha tråkigt.
Jag tänker typ om man är singel och är på G och ska börja dejta någon, kanske bilda familj, kanske liksom ett visst tåg som måste gå, eller typ bara det att man har upplever en monumental ensamhet varje kväll, eller typ så här, mitt liv lever jag på klubbarna.
Just det.
Det finns något väldigt så här orättvist och
det tror jag, men jag har tänkt på en annan sak som är så här, att jag som småbarnsförälder har ju ett slags problem med karantänen som inte liksom singlar har. Alltså, och jag har inte fattat det här att folk håller på att skriva så här, alla Netflix-serier, alla, det här är mina bästa böcker som ni kan läsa. Man bara, va? Läsa en bok? Titta på eller förstår du vad de menar? Jag försöker så här, hindra dem från att riva, alltså vad de menar, liksom, och riva lägenheten, och liksom man har ju tur om det är fint väder väl lugnt, men annars liksom allting så här, alltså du vet, allting där man innan kunde vara, kanske så här ett badhus, en lek, så här, lekland, en klätterväg, alltså deras idrott är stängd, alltså allt som liksom, eller som jag menar, det finns liksom ingen, alltså så att jag bara menar att så här, jag har liksom känt mig väldigt så här, alien, liksom att det var förvånande för mig, folk som liksom så här håller på med det här, eller vad ska, nu har jag redan tittat på allt på Netflix, men bara typ, alltså så är det verkligen inte.
Så är det ännu mindre om du hade varit ensamstående, hade det varit, haft ännu svårare, alltså, förstår du vad jag menar, det gynnar ju typ ett heteropar som är väldigt jämställda, de är ju bäst på det här.
Ja, fast alltså, jag tänkte att det verkade så himla skönt det där att bara kunna läsa, eller alltså, vilka är de 50 böcker jag aldrig har läst, och så ligger man bara och läser dem, vad är det för fel i det?
Jo, kanske, så kanske, ja, men okej, det kanske har du rätt.
Jag tänker
typ att man, hur jag var som när jag var, att jag vill liksom alltid gå ut, jag vill typ alltid typ så ha någon kille på G, jag vill ha typ ha någon så här ett någon
jo, men tror inte man tror inte man sätt. Skriver med någon och bla bla bla.
Jo, det kanske man gör, det kanske man gör.
Sträcker sig en symptomfri så träffar man den. Och sen så är det liksom skönt för att det är någon annan, vi lever i sånt jävla prestationssamhälle där man hela tiden ska vara nyttig, och nu kommer en yttre makt och säger du får inte gå på gymmet. Alltså är inte det jätteskönt?
Jo. Men jag bara liksom tycker det är sån borgerlig hetero culture corona. Jag tycker ändå, jag vet inte, jag tänker, det liksom, om man tänker hur bögkulturen är, så är det också väldigt långt ifrån. Alltså jag vet inte, det är någonting liksom inbyggt orättvist med det. Men ja, jag kanske rätt. Jag kanske är negativt av mig. Jag bara tyckte det var drygt av mig så att jag tyckte det var så himla härligt. Eller det känns väl så här privilegierat. Det är ju att säga att det var härligt med en karantän.
Jag känner också att, så här, att folk använder karantänen till att så här, kunna... Jag såg att Khloe Kardashian är i karantän med Tristan Thompson. Och även att Kylie Jenner är i karantän med Travis Scott. Och det är typ så här... Att de har gjort,
det är nya dates.
De har liksom gjort slut, men så är de liksom ändå... Eller speciellt tänker jag på Chloe, för att hon är liksom... Det är så himla tydligt att det enda hon vill är att bli ihop med honom igen. Och liksom så har det varit hela tiden. Mm. Alltså, men i och med att hon liksom är med i en reality-serie och alla har sett att han är helt sinnessjuk mot henne, så liksom... måste hon typ dumpa honom, fast jag tror att hon träffar honom, alltså fast hon visar inte upp det på sociala medier, men hon liksom träffar honom ändå självklart, för att hon vill inget annat än att ligga med honom liksom. Men nu när det är coviden så liksom kan ingen riktigt säga någonting om att han flyttar in, för då är det typ såhär ja, men om de ska vara i karantän så kanske ändå True liksom måste ha sin pappa i närheten. Och sen kommer det bli så att han aldrig mer flyttar därifrån liksom. Och det är liksom också en sån sak som kan vara... Det är liksom ett sätt att utnyttja den här katastrofen för att äntligen kunna leva het och normativt.
Ja, precis. Ja, det är ju verkligen paradis om man bara vill liksom bara vara. Alltså, så som man vill när man... det passar mig jättebra. Alltså, jag tycker det är så man ska... Jag tycker det är mysigt sätt att vara ihop på. Att aldrig göra
jag tänker att man ändå talar utifrån en privilegierad position, för att vi inte bor i ett land där dagisen är stängda. För det, alltså, för det tror jag, alltså, jag menar, jag kan inte tänka mig något sjukare än det där att de inte får gå ut och att de har små barn inomhus hela tiden. Det tycker jag verkar helt sinnessjukt. Jag fattar hur det funkar.
Nej, då dödar man sitt inre jag. Och då bara make it fucking work. Mm. Det är en del av det där.
Mm.
Då frågar inte du det här, är det här jobbigt? Är det inte jobbigt?
Nej, jag förstår.
Du finns inte längre.
Ja. Det här barnet har inte fått frisk luft på så här 2 veckor.
Okej.
Okay. Tack för att ni lyssnade. Hoppas att vi hörs igen om 2 veckor.
Nej. Vi hörs om 2 veckor.
Ja, vi hörs om 2 veckor.
Tack för att ni lyssnade. Hej då. Och det här är en podcast som gör i samarbete med Aftonbladet Kultur.
Tusen tack,
är vi glada
Aftonbladet
för.
Kultur, för att vi nu hjälper till att göra den här podden möjlig.
Ja, tack så in i helvete.
Tack. In i helvete. Ha det gött.
Tack.
Hej. Picture perfect.